Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och...
Ida!
Mm. Mm. Och idag är det onsdag för oss.
Mm.
Mm. Och hur är läget med dig?
Jag tror att jag håller på att förbättras. Förra veckan var jag ju lite förkyld och sen har det varit rent förjävligt över helgen.
Jag förstår.
Och nu i början på veckan. Men jag tror att det börjar bli lite bättre.
Mm. Skönt.
Ja, men man sover ju som en kratta. Så att,
Jo, man gör ju det. Jag drömmer konstiga saker.
Vad var, vad var det jag skrev till dig? Jag sover som en kratta som har tappat hälften av de här tänderna.
Ja, eller tänderna. Ja, precis. Ja, men lite så det blir ju. Speciellt när man har feber som vi pratade om, då kan man ju drömma allt mellan himmel och jord.
Eller när man har ont i kroppen liksom.
Mm. Ja, då också såklart. Men ja, men skönt att det börjar bli bättre.
Jag tror det i alla fall. Jag har inte behövt ta några värktabletter idag än.
Så. Nej, ja, men det är bra.
Fingers crossed. Hur är det med dig?
Gottecken. Jo, det är bra tycker jag. Det har varit fullt upp den här veckan också. Jag hade ju ett litet missöde på jobbet innan idag.
Ja, just det.
Ja, jag slog i pannan i kanten av en hylla så att jag fick ett litet jack i pannan. Men det blev ju inget så jag behövde inte sy eller sådär. Så att det är inte så, men jag kände att det sved till. Så att det var ju skoj. Och sen imorgon och på fredag har vi studiedagar. Så att då är det inga barn utan då är det bara vi vuxna. Ja. Så vi ska ha lite föreläsningar och lite annat smått och gott.
Intressant.
Mm. Så nej, det är väl bra tycker jag.
Mm. Skönt.
Mm. Och förra veckan så sa vi ju inte väl vad vi skulle ha den här veckan.
Nej.
Eller gjorde vi det?
Nej.
Nej. Vill du avslöja eller ska jag berätta?
Nej, gör det du.
Ja, den här veckan så bjuder vi på kidnappningar.
Mm.
Och vi har väl båda försökt ta fall som inte är liksom de här
högprofilerade.
Ja, med Fritzl och ja. Mm. Så att jag tror inte att jag har hört det som du ska ta. Jag vet inte om du har hört det som jag ska ta. Men det ska bli spännande.
Jag kände väl igen namnet du sa till mig. Men det var inget som liksom såhär, jaha, det är det.
Nej men precis. Så ja, ska vi köra igång kanske?
Ja, det är väl lika bra.
Mm. Ja, det är jag som ska börja idag som sagt. Och jag tänker mig lite så här. Att jag kommer berätta mina källor. Men att jag tar det i slutet av mitt fall. För att jag tänker det kan vara avslöja lite.
Okej.
Men det jag ska prata om är det som kallas för The Missouri Miracle. Michael G. Devlin.
Mm.
Eller J, säger man kanske.
Ja, om du ville säga det på engelska, ja.
Ja, precis. Och då börjar vi den 8 januari 2007. Mm. Och då hoppar den då 13-åriga Ben Ownby av skolbussen i Beaufort, Missouri. Där han bor.
Mm.
Och när klockan blivit 4 på eftermiddagen så ringer hans föräldrar till skolan och frågar om de vet var Ben är. Och de får då reda på att han hoppat på bussen efter skolans slut och hoppat av vid en busshållsplats som han då skulle hoppa av vid sitt hem.
Mm.
Och det här bekräftar ju även en granne som sett Ben hoppa av bussen ungefär klockan 3:30. Men när ingen hittar Ben så kontaktas polisen som börjar söka efter honom på en gång.
Okay.
Och efter ett tag så kommer det fram information från den här grannen då som hade sett honom hoppa av bussen. Att grannen även hade sett en vit pickup av märket Nissan i samband med att Ben då klivit av bussen.
Ja. Mm.
Och den här pickuppen kan grannen beskriva i detalj. Och han kan liksom beskriva rostfläckar och klistermärken och allt möjligt.
Och Jesus, han måste verkligen antingen ha väldigt bra syn eller stått väldigt nära.
Precis. Men problemet är att han inte minns registreringsskylten.
Men det är väl intressant. Man kollar på rostfläckar och klistermärken men inte,
ja,
inte registreringsskylten. Ja,
när han bara såhär, varför kommer jag inte ihåg det här? Det är ju jättegalet. Men polisen i varje fall, de agerar på det här tipset och de börjar söka efter den här bilen.
Mm.
Och eftersom de vet att bilen har varit ute på gatan där så tar polisen även avgjutningar av mönstret från själva däcken då på vägen.
Ja.
Så att de ska ha det som ett, vad heter det? Som ett,
en referens.
Ja, eller ja, som en, ja, ni förstår vad jag försöker komma fram till. Jag kommer inte på vad det heter när man plockar, men när man tar bevis, tack så heter det.
Det är ett ganska vanligt ord i de här true crime grejerna och ändå lyckas du glömma bort det.
Jag bara, vad är det heter? Det heter någonting. Och ryktet om den här bilen, det börjar spridas och en bit därifrån så är det en ägare av en pizzeria som då reagerar på hur den här bilen ser ut. Då den stämmer väldigt väl överens med platschefens bil då som heter Michael Devlin.
Mm-hmm.
Och pizzaägaren heter då Mike och han har känt Michael sedan de gick i skolan tillsammans. Och samma dag då den 6 januari så har Michael gått hem från jobbet och sjukskrivit sig.
Ja.
Och det här var något som tydligen ska ha varit väldigt ovanligt av honom. Så Mike känner att det är något som inte riktigt känns rätt. Så dagen efter så åker då Mike hem till Michael för att ja, kolla läget liksom. Och han tar då en titt på Michaels pickup och han kan då se rött damm på däcken.
Mm.
Och det här dammet, det kommer från en speciell grusväg som är då en väg långt utanför stan. Och Mike tycker att det är väldigt, ja, konstigt att saker och ting blir liksom ännu underligare. Att, aha, varför har han då liksom åkt hela vägen ut dit när han mådde dåligt och behövde sjukskriva sig?
Mm.
Och när Michael inte kommit till jobbet de två kommande dagarna så bestämmer sig Mike för att ringa till polisen.
Mm.
Och polisen, de ska då bland annat ha frågat Mike då om Michael hade arbetat på måndagen. För det här var då en måndag då den 6 januari. Och då berättar Mike att ja, han kom till jobbet, men han kände sig lite sjuk, så han gick hem runt 10:01. Så de bara, ja, men okej, då vet vi liksom.
Mm.
Och dagen efter, vilket måste vara typ torsdagen eller fredagen, så är Michael tillbaka på jobbet. Och då åker FBI-agenten Lynn Willett dit för att prata med honom. Och hon liksom inom FBI eller liksom polisen, så hon kallas för den mänskliga lögndetektorn.
Ah.
För hon kan liksom märka på en gång när någon ljuger eller beter sig lite underligt. Och det är just det här hon märker på en gång med Michael, att han beter sig konstigt. För han undviker ögonkontakt. Och när han får frågor om han vet något om Ben, så undviker han de här frågorna och börjar prata om någon annan som han säger då heter Sean Devlin.
Mm-hmm.
Och Michael berättar att Sean är hans gudson. Men problemet är bara att varje gång han nämner Seans namn, så ser Lynn hur Michaels puls ökar. Och det här ser hon då genom hans halspulsåder.
Mm.
Så hon bara, någonting är inte riktigt rätt.
Jag måste bara tillrättavisa min katt här. Gå därifrån.
Ja.
Och bli. Sluta. Jag såg honom för en stund sedan. Han var nere i min ryggsäck och så rusade han iväg med ett par strumpor. Och jag bara, nej, okej.
Ja,
nu skulle han ner och hämta ännu mer. Så det blir så här, nej.
Han gräver efter grejer.
Ja, men han älskar att gå ner där, och så ligger det väl några strumpor kvar från när jag har varit borta någon helg. Så, så att, ja, jag får leta efter dem sen. Ursäkta det här avbrottet.
Det är ingen fara.
Man blir så här, nej, låt bli.
Strumpor på rymmen.
Ja. Du, han tar ju det mesta vid min tid i somras när han hade tagit min plånbok.
Ja, just ja.
Det gick så långt sen jag fick skaffa ett nytt ID-kort och bankkort.
Ja, du ringde ju, eller skrev till mig, vad, har du sett min blombok? Jag bara, nej, jag tror inte det. Bara leta. Sen så har han liksom lagt någonting över den.
Mm-mm. Han gräver ju som en jävla hund, vet du.
Mm, jag förstår.
Continue on.
Yes. Ja, han, eller hon ser då det på hans halspulsåder. Mm. Och efter att hon förhört honom i en timme, så inser hon någonting. Och det hon inser, det är att Sean är inte Sean Devlin, utan han är Sean Hornbeck, och att han har varit försvunnen i 4 år.
Aha.
Och vem är då Michael Devlin, kan man ju fråga sig också.
Ja.
Ja.
Michael, aj, aj, John... aj, aj.
Hoppade han på dig nu, eller?
Ja, han hoppade och så satte han klona i låret på mig.
Ja, skönt.
Ja, nu har han ett par strumpor igen. Ah, ja, jag får ta honom sen.
Ja.
Jag blev bara så...
ta honom i pausen.
Man blir så rädd när de bara hoppar på så där.
Hoppa på, ja. Gud, ja.
Ursäkta om jag skrek i mikrofonerna. Men...
vi får sänka ljudet på den här
biten. Ja, jag får göra det.
Ja, Michael John Devlin, han föddes den 19 november 1965.
Mm.
Och som barn så adopterades han in i en stor familj och hade 2 bröder som även de var adopterade.
Mm.
Samt 2 systrar.
Mm.
Och han växte upp i Webster Groves i Missouri. Och som vuxen så arbetade han som platschef för Emo's Pizza. Inte emo, utan emo, som IMOS.
Ja, det...
ja. Inte emo's pizza.
Jag trodde det var emo pizza.
Ja, den är helt svart. Med schackrutor på.
Ja.
Och lite nitar.
Och lite rosa eller grönt också.
Ja, jättefint. Och så när man öppnar på locket så spelas det någon emo-låt.
Welcome to the Black Parade, eller vad heter det?
Mm, typ. Ja, och sen jobbade han deltid på en begravningsbyrå vid Bopp Chapel i Kirkwood i Missouri.
Mm.
Och vid tiden då för Bens försvinnande så bodde han själv då i Kirkwood.
Mm.
Och enligt en vän till Michael så hade han varit ja, utåtriktad och liksom träffat vänner och familj och sådär fram tills han fick diabetes och var tvungen att amputera bort några tår.
Oj.
Och i och med det så hade han då isolerat sig mer och mer.
Men påverkar det så himla mycket?
Ja, tydligen gjorde det väl för han. Han vägde typ, jag vet inte hur mycket det är i kilo, men han vägde typ 300 pounds.
Ja.
150, ja jag vet inte. Men i varje fall, ja, han, ja. Han mådde inte bra av det i varje fall. Och han
nej.
Ville inte gå ut och ja, sådär. Jag vet inte om han, alltså han kan ju amputera på typ stortån, för då kan du ju inte balansera. Jag vet inte.
Nej, men då kan man väl gå med kryckor?
Ja, men det är jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt.
Ja. Och efter då, nu kommer vi tillbaka till när hon har haft vad heter det, förhöret med honom.
Mm.
Och efter då att hon, Lynn då, insett att det här då är Sean Hornbeck, så åker de tillsammans till Michaels lägenhet. Och där inne så befinner sig då både Ben och Sean.
Mm.
Och när de kom in i lägenheten så berättar Lynn att hon är från polisen och att de båda då är i säkerhet. Och efter detta springer Ben ut ur lägenheten och fram till Lynns kollegor. Han får liksom så här fight or flight mode och bara kuta liksom.
Mm.
Och Lynn frågar Sean vad han heter i efternamn och han berättar då att han egentligen heter Hornbeck.
Mm.
Och efter detta så grips såklart Michael, och Ben och Seans föräldrar, de blir kontaktade och de båda då återförenas med sina familjer.
Mm.
Och Ben hade nu varit kidnappad i 4 dagar och Sean i 4 år.
Oj, det var lite skillnad.
Lite, ja. Och nu tänkte jag att jag skulle hoppa tillbaka till 2002.
Mm.
För söndagen den 6 oktober 2002 i Richwoods i Missouri så var den då 11-åriga Sean uttråkad och frågade då sina föräldrar om han får cykla hem till en kompis. Och det här hade han då fått göra flera gånger innan.
Mm.
Men hans föräldrar de säger att han får det om han som vanligt är försiktig.
Mm.
Och han hoppar på cykeln och för att då komma till sin kompis så behövde han cykla längs med en lång grusväg. Och allt är tyst tills han plötsligt hör en bil bakom sig. Och som vi alla gör för att man ska låta en bil passera så ja, cyklar han ut till kanten av vägen. Mm. Men bilen kör aldrig om honom utan på honom.
Ah.
Ja, och i bilen så sitter Michael och han går ut ur bilen och fram till Sean. Och först så tror Sean att Michael liksom tänker fråga om det har gått bra och att det liksom var en olyckshändelse eller sådär.
Ja.
Men väl fram hos honom så tar han tag i Sean och binder fast hans händer. Och sen så sätter han honom i bilen och så säger han citat "You were just at the wrong place at the wrong time." Och sen kör han därifrån.
Okej.
Okay. Ja. Och Sean som självklart är chockad och omtumlad efter att ja, ha blivit påkörd. Förstår först inte vad som händer.
Nej.
Men sen så ser han att i bilen så har Michael en pistol. Så han bara okej, det här är på riktigt liksom.
Mm.
Och efter några timmar så har det blivit mörkt ute. Och Seans föräldrar, de börjar bli oroliga då han inte då hade kommit hem ännu. Och det som gör att de blir lite extra oroliga är det att Sean är väldigt mörkrädd.
Mm.
Och hade aldrig tidigare cyklat hem själv när det varit mörkt ute.
Okay.
Så föräldrarna de bestämmer sig då för att kontakta polisen och en stor sökinsats drar igång.
Mm.
Och Seans föräldrar som heter Pam Akers och hans styvpappa Craig Akers, de gjorde allt i sin makt för att de skulle hitta honom.
Mm.
Och de startade även en vad ska man säga, en organisation eller en sån här fund grej, ja, som fokuserar på att leta efter försvunna och kidnappade barn.
Mm.
Och den här organisationen, den kallades för The Sean Hornbeck Foundation. Och idag så har den då bytt namn till The Missouri Valley Sean Hornbeck Search and Rescue Team.
Okej.
Och både Seans mamma och styvpappa, de spenderade alla sina pengar samt sina pensionspengar för att polisen skulle fortsätta att leta efter honom.
Mm.
Men ja, i då 4 år så hittade polisen ingenting.
Mm.
Och efter då att Sean hade blivit satt i bilen så tar Michael honom till hans lägenhet i Kirkwood. Och det är ungefär en timme från Seans hem. Och Michael ska länge ha tänkt på att han vill kidnappa en pojke. Och när han då såg Sean den där dagen så bestämde han sig för att slå till.
Alltså det här påminner jättemycket om ett fall du har haft förut med han Steven och vad heter kidnapparen? Kenneth Parnell eller vad heter han?
Ja, precis.
Det påminner, det är väldigt likt.
Ja, det är, ja, ganska likt är det. Du tänker med de här två bröderna som
ja.
Den ena dödade och den andra blev kidnappad.
Ja.
Ja, ja men precis. Ja, jo, men lite samma är det väl egentligen. Men lite annan utgång eller vad man nu säger.
Okej, okay, ja.
Och Michaels lägenhet, det var en sån här one bedroom apartment, så ett sovrum och ett vardagsrum och,
mm.
ja. Det kan beskrivas som en tortyrkammare, för där blev Sean från dag ett sexuellt utnyttjad varje dag. Han blev slagen och torterad både fysiskt och psykiskt. Mm. Och på dagarna när Michael är på eller var på jobbet så bands Sean fast och fick ha tejp över munnen. Och ungefär en månad efter att Sean blivit kidnappad så tar Michael med honom ut till bilen och kör iväg till en skog. Och väl framme så tar Michael med sig Sean ut i skogen där han tar strypgrepp om Seans hals och försöker döda honom.
Mm.
Och Sean ber att Michael inte ska döda honom utan att han kan göra vad som helst för att få fortsätta leva.
Mm.
Och Sean går då med på vad man ja, kan kalla för ett avtal med ja, djävulen typ.
Mm.
För 11 år gammal så går Sean med på att aldrig försöka rymma, aldrig försöka kontakta sin familj igen, aldrig streta emot och aldrig säga nej. Och Michael säger också att om han bryter mot detta så kommer han att mördas.
Mm.
Som 11-åring. Man bara, japp, visst. Och något som Sean också går med på är att byta efternamn. Och byter då till Devlin. Precis som Michael.
Mm.
Och de kommer även överens om att Sean är Michaels gudson. Som jag sa tidigare att han berättade. Och alltså vad som har hänt under de här 4 åren som Sean var kidnappad, det är liksom ingenting som man riktigt vet så mycket om. För att i intervjuer så har han sagt att han inte vill gå ut med för mycket detaljer för han inte vill utsätta sin familj för det.
Ja, det förstår man ju.
Ja, så det är ju
både, han bearbetar det väl säkert med någon terapeut och det räcker för honom liksom.
Ja, precis. Så att, ja... Man vet inte jättemycket, men man vet liksom att han levde ju liksom i misär med någon som liksom utnyttjade honom.
Men fick han gå i skolan och så, eller?
Nej. Han blev, vad heter det? Fick hemundervisning.
Ja, ah, okej.
Okay. Sa de. Och efter att Sean då var hos Michael några år så får han mer frihet och han får även börja gå ut.
Mm.
Och han skaffar sig en kompis och när någon frågar honom om hans familj så säger han att Michael är hans pappa och att hans mamma dött av en rattfyllerist.
Okay.
Och då säger han ju då även att han får hemundervisning.
Mm.
För de frågar väl typ så här, vilken skola går du i och ja, han bara, nej, jag blev undervisad hemma. Och Michael ger även Sean tillgång till en dator. Och i smyg så håller då Sean koll på hur letandet, ursäkta, efter honom går. Och han ska även ha skickat ett meddelande på, det startade liksom upp någon sån här officiell hemsida just för det här kidnappningsfallet. Och där skickade han ett meddelande där det står, citat, hur länge kommer ni leta, fortsätta leta efter er son? Hälsningar, Sean Devlin. Och det här var ju liksom ett sätt för honom att han hoppades på att någon skulle förstå att det var han liksom.
Ja.
Men ja, tyvärr så är det ingen som gör det. Och styrpappan har liksom senare sagt att han såg den här kommentaren. Men han kunde inte koppla att det var hans Sean liksom som skrev det.
Nej,
här.
Men precis. Hur ska de kunna göra men, det liksom?
Han var så här, han bara, det kanske är någon bara med samma förnamn och liksom, ja men, och så sa han att vi kommer ju alltid leta efter honom. Det spelar ingen roll utan...
Nej, precis.
Ja. Och grannarna då till Michael, de har senare berättat att alla var i princip i konflikt med Michael och att en granne tyckte att han var liksom ett weirdo, alltså en konstig människa liksom.
Ja.
Ja. Och de som då såg Sean utanför lägenheten, de trodde att han var Michaels son och att Michael var typ den här typen av pappa som inte brydde sig vad hans son var eller när han kom hem eller ja, fick göra som han kände för. Och grannarna, de ska aldrig ha sett några blåmärken på honom eller några tecken på liksom vanvård eller misshandel eller någonting.
Nej.
Och därför så var det ju aldrig någon som hade några misstankar mot Michael att det var något konstigt liksom.
Nej.
Och så då en dag i januari, lite mer specifikt den 8 januari, så kommer ju Michael hem. Men han är inte själv, utan med sig har han ju då Ben Ownsby, eller Ownby. Och Sean förstår snart vad det är som händer och han inser att han har blivit utbytt och han börjar räkna ner dagarna han har kvar att leva. För han förstår ju att han har blivit äldre och han tilltalar, vilket är äckligt nog att säga, inte Michael längre, och att han vill ha någon som är yngre.
Och hur gammal var han då?
Då var han 15.
Ja.
Jag tror att han var 15. Jo, jag tror det. Och Ben var ju, nu ska jag se om jag säger rätt, 13.
Okej.
Ja. Och efter det att Michael gripits så erkänner han sig skyldig till det här som han har gjort då. Och i och med att han erkänner sig skyldig så slipper han en rättegång. För det är väl typ så i vissa, vad ska man säga, i vissa, inte länder, men vad säger man? Om du erkänner rättegång så behöver du inte liksom upp i rätten för det.
Jag vet inte hur det ser ut här, men...
Nej, här är det ju inte så, tror jag inte, utan här är det väl att du ska upp och ha en liten rättegång. Ja, det tror jag också. Men det här innebär i varje fall att Sean och Benno slipper ju även vittna. Skönt
för dem. Ja, på sätt och vis.
Ja.
Det kanske hade varit skönt för dem att få ur sig det också.
Ja, såklart. Men också behöva möta den här äckliga mannen igen. Men Michael i alla fall, han döms till 72 livstidsdomar.
Åh, herregud.
Ja, för sexuella övergrepp, kidnappning och mordförsök. Och inte nog med det, så döms han även till 170 år i fängelse då han har spelat in några av de här sakerna han gjort mot Sean. Och innan allt det här, kan man ju tillägga, så var Michael helt ostraffad. Och han avtjänar just nu sitt straff på Western Missouri Correctional Center i Cameron, Missouri. Och Sean mår efter omständigheterna bra. Och han började gå i skolan igen efter att han hade kommit hem. Och det här är ganska galet, men han lyckades ta igen de 4 åren han missat i skolan på 1,5 år.
Oj!
Mm. Så han bara plöjde. Och både Sean och Ben, de har gått i terapi och de har haft ett bra stöd av sina familjer. Och de försöker leva sina liv som vanligt.
Mm.
Om Ben kunde jag inte hitta så där jättemycket. Men Sean, han har gift sig och han har blivit pappa.
Mm.
För han är ju typ som, vad är han? Han är mellan dig och mig. Jag tror han fyllde 30.
Mm.
Eller vänta. Nej, han har fyllt 30. Nej, jag vet inte.
Han är i våran ålder.
Ja, precis. Och sen en liten side note bara till hela den här grejen. Det är att en av mina källor, det är Spöktimmen.
Mm.
Och i deras poddavsnitt om det här fallet så tog de upp en artikel från Aftonbladet som jag också hittade när jag researchade det här fallet och reagerade starkt på. Och sen när jag lyssnade på deras avsnitt så kände jag att jag ville ändå ta upp det här.
Mm.
För att i den här artikeln då som Aftonbladet publicerade den 15 januari 2007 så lyder titeln på artikeln: Han ville inte hittas. Och sen så är första meningen: Sean 15 hade många tillfällen att fly från kidnapparen men gjorde det aldrig.
Mm.
För de menar på att han fick ju vara ute och han fick träffa kompisar och han fick dejta och han fick bla 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 och så vidare och så vidare. Mm. Och det som Spöktimmen också tar upp är att journalisten som gjort den här artikeln har väldigt fel information och lägger även in sina personliga åsikter.
Mm.
Och i ett stycke så står det till exempel: 15-årige Sean Hornbeck verkar lycklig över att ha återförenats med sina föräldrar efter drygt 4 år i fångenskap. Men av allt att döma har han stannat frivilligt hos sin kidnappare och via anonyma internetpostningar till och med försökt få föräldrarna att avbryta sökandet efter honom.
Mm.
Man bara, nej, han skrev ju för att någon skulle försöka fatta att det var han som skrev. Mm.
Och så den här klassiska, du hade ju chans att rymma, varför gjorde du inte det? Nej, men alltså, bara för att man inte har fysiska rep runt halsen eller fysiska rep runt fötterna. Alltså de psykologiska är ju nästan starkare.
Precis. Och jag menar, jag tänker liksom lite på Stockholmssyndromet här också.
Mm.
Och han visste ju att om han försökte något så skulle både han dö och hans familj vara i fara.
Mm.
Så att jag menar, även om han fick gå ut fritt och han fick... ja, att han inte då försökte rymma, det var väl att han liksom bara, shit, tänk om jag blir påkommen, då kommer...
Men jag,
då kommer
liksom... jag tror att det är ett sätt för hjärnan att få en att överleva också.
Ja.
Att man bara precis finner sig i situationen på något vis.
Ja. Men när jag tyckte att det var... Jag reagerade, jag läste
det,
den här...
Det var väldigt dömande, måste jag säga. Direkt när du sa rubriken, jag bara, excuse me.
Ja, men han ville inte hittas. Man bara, men ursäkta.
Då är det ju inte en kidnappning om han inte vill hittas.
Nej, men precis. Nej, men jag ville bara ta upp det för jag tyckte det var...
Ja, nej, den var inte okej.
Okay. För jag menar, du måste ju sätta dig in i en kidnappares... Alltså, det går ju inte heller att sätta sig in om man aldrig har varit kidnappad själv.
Nej.
Man vet ju inte hur kommer man tänka, vad kommer man göra.
Men det är liksom ju exakt samma som att skuldbelägga någon som inte lämnar ett destruktivt förhållande.
Precis.
Varför gör du inte bara slut? Varför lämnar du inte? Nej, men alltså, fattar du inte de här psykologiska,
ja,
handklovarna eller psykologiska banden? Ja. Liksom, de är så starka.
Ja, liksom så här, om du lämnar mig så kommer jag döda dig.
Ja, och de fysiska hoten också. Men också liksom den här...
Mm.
Man måste ju veta att någon tar emot den när man kliver ut. Liksom.
Precis. Så... Ja, nej, jag tyckte det var väldigt dåligt.
Ja.
Men jag tänkte skulle berätta mina källor i varje fall. Och det är då dailymail.co.uk. Och den artikeln heter The Missouri Miracle: Family of Sean Hornbeck, who was kidnapped and held captive for 4 years by pizza shop boss, celebrate 4th 14th anniversary of his safe return home. Mm. Ja, så där förstod ni varför jag inte tog källorna innan.
Ja.
Och sen statesboroughherald.com. Family of boy in Missouri kidnapping case recalls happily receiving word of his recovery.
Mm.
Och people.com cover story the kidnapped Missouri boys.
Mm.
Och sen YouTube var det en liten kort klipp från The Oprah Winfrey Show när han intervjuades efter att han hade kommit ut.
Mm.
Och sen då podcasten Spöktimmen Kidnappningar 11 som släpptes i februari tror jag det var.
Mm.
Så det var mina källor.
Ja, jag tyckte detta var intressant.
Mm. Roligt.
Och som sagt att det ändå var lite likt det här tidigare du har tagit.
Mm.
Vad hette han? Han hette kanske. Steven...
Steiner hette han.
Steiner, just det. Mm.
Ja. Och Casey, eller vad bror nu hette.
Mm.
Ja, nej, men jag tyckte det var... Ja, intressant.
Ja, det var ingenting jag kände till så.
Nej. Ja, men det är så roligt.
Det var roligt att få höra någonting nytt. Och bra yes. Att det slutade lyckligt liksom.
Ja, men precis.
Sen så måste ju ändå älska det här att i USA så får du inte... Här är det så här, okej, du har stulit 11 bilar och slagit 2 tanter. Då får du ett samlat brott för det.
Precis.
Eller samlad dom för det.
Mm.
Men i USA så får du en dom för varje åtalspunkt. Grej.
Precis.
Och det spelar ingen roll om du har fått en livstidsdom för en... Du kan fortfarande få det för nästa och för nästa och för nästa.
Mm. Mm.
Ja, och så säger de ju sådär 72 life sentences to be served, vad heter det?
Consecutively. Vad heter det?
Jag tappade totalt ordet. Men alltså de ska avtjänas till följd. Så när den första livstidsdomen i slut, när han har dött första gången så ska han...
Då kan han återuppstå, ska han göra det 72 gånger.
Ja, men alltså...
Ja. Ja, men det blir ju så. Här i Sverige är det typ så här, okej, du har dödat någon, du har kidnappat någon, du har misshandlat någon, du har gjort det här och det här. Ja, men du får livstid. Jaha, okej, livstid. Ja, du kommer ut om 15 år. Nej, men...
Ja, men typ.
Ja. Men så är det. Men det var allt för mig. Nu är jag inte intresserad, tänkte jag säga. Nu är jag spänd på att höra ditt.
Ja, då hoppar vi dit.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, innan jag börjar med mitt så får jag be om ursäkt om min röst försvinner lite då och då. Jag är ju som sagt förkyld. Mm. Så jag kan få lite grodor i halsen och lite så.
Mm.
Men förhoppningsvis ska det gå bra.
Ja.
Jag ska prata om kidnappningen av Barbara Mackle.
Mm.
Och jag kan dra mina källor nu. Jag har kollat lite på Wikipedia. Jag har kollat på allthatsinteresting.com om Barbara Mackle. Det är alltså en artikel. Mm. Och sen en artikel på thesouthernvoice.com. Och sen 2 stycken YouTube-videos. En på kanalen MerkDocs om Barbara Mackle. Och en på The Incredible Journey som verkar vara... en YouTube-dokukanal.
Mm-hmm.
Och han var väldigt dramatisk. Jag tror att han var ifrån Australien eller någonting.
Mm-hmm.
Och det var väldigt sådär, han hade sin rock och håret var alldeles, han hade färgat håret, det var ju klart. Antingen var det det eller så var det en tupé. Och det var väldigt så här, she was only bla 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 and she was walking. Alltså det var väldigt så. Väldigt och sen dramatiskt. De sista typ 5 minuterna så drog han bara massa citat ur Bibeln och jag fattade ingenting. Men jaha. Ja.
Okej, japp.
Jag bara,
great sauce. Okay.
Men ja.
Ja.
Där liksom zonade jag ut.
Nu förstår jag inte här.
Men ja, det var ju lite information och lite så där. Lite dåliga recreations. Mm. Jag försökte kolla, det har gjorts filmer om det här också. Jag försökte kolla på dem, men alltså jag är hemskt ledsen. Men det var så dålig acting, så jag fick typ panik. Mm-hmm. Det gick inte.
Ja, men det
nej, men
alltså inte.
Det var verkligen så här, you young lady, sit down here on the bed. Man bara... Och så bara, oh no, please don't do that, you shut up now. Och man bara, nej.
Gud, alltså, skyldig. Nej, det måste vara bra skådespelare, annars funkar det inte.
Ja, men jag bara, oh nej. Jag får så här kryp i skinnet liksom. Men i alla fall, vi ska hoppa tillbaka till 1968.
Mm-hmm.
Och då är Barbara Mackle 20 år och hon går på Emory University i Atlanta i Georgia. Och det här är ett ganska esteemed university.
Mm.
De har haft mycket så här, men det var någon vicepresident som har gått där och någon astronaut. Och han sa inte namnen, men
okay. Ja,
det är ganska högt uppsatt. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det, tror jag. Men det är folk reser från land och rike för att plugga där tydligen.
Jaha.
Man har ju mest bara hört om Harvard och...
Yale.
Ja. Men det här är tydligen uppe där. Jag vet inte om det är ett Ivy League college eller inte. Jag är inte så insatt i det där. Men det är i alla fall ett fint universitet.
Mm.
Och hon är egentligen från Florida. Och hon är dotter till Robert Mackle, en av Mackle-bröderna. Och de här äger The Deltona Corporation.
Mm-hmm.
Och de är bland de största inom så här fastighets- och bostadsutveckling i landet. Mm-hmm. Så att hon kommer från en ganska välställd familj.
Mycket pengar.
Antagligen därför hon gick där på Emory University.
Mm.
Men lite intressant side note, för det hela det här att hon är rik och så har ju, spelar ju in här. Men bara en liten side note är faktiskt att de här brödernas företag har grundat Sunny Hills, Citrus Spring och Beverly Hills.
Mm-hmm. Jaha, det är...
Och de har grundat fler grejer. De var väldigt stora då i Florida, för det var ju där de hade sin bas.
Mm.
Så att det finns ställen som har så här Eklum Corner, Eklum Drive, och det är alltså Mackle baklänges.
Jaha.
Så de har upp, liksom Eklum Avenue och typ så där.
Eklum. Ja.
Och det är ju Mackle baklänges. Mm. Eller Elkom blir väl... Jag vet inte. Det var deras namn baklänges i alla fall.
Ja.
Men, ja. Mm. Det är den 17 december 68. Och som jag sa så är hon ju i Atlanta och pluggar. Men det pågår en liten epidemi, eller vad man ska säga. Det är Hongkong-influensan som härjar. Och det här har ju spridit sig som en löpeld på campus. Och det finns ingen sängplats på universitetets sjukavdelning. Mm. Så hennes mamma bestämmer sig för att köra upp till Atlanta för att ta hand om sin dotter, så hon ska orka plugga och genomföra slutproven i skolan.
Mm.
Och sen ska hon då följa med mamma hem och fira jul.
Okej.
Så de tar in på ett hotell i Decatur nära campus, och det här hotellet heter Roadway Inn. De får rum 137 och gör sig hemmastadda.
Mm.
Och vid klockan 4 på morgonen så knackar det på deras dörr, och där står en man i poliskeps och säger att han är från polisen, och han berättar att Barbaras fästman Stuart har varit med om en bilolycka.
Mm-hmm.
Och mamman öppnar då dörren, för att hon tänker, men herregud, det är polisen, vi måste släppa in dem.
Mm.
Men då stormar han in tillsammans med en kvinna som är förklädd till man.
Mm-hmm.
De gör mamman medvetslös genom att använda kloroform och så binder de henne. Och sen tvingar de med sig Barbara under pistolhot och fick henne att sätta sig bak på deras bil som stod där ute. Sen kör de ungefär 3 mil och stannar i en tallskog.
Mm-hmm.
Och där tvingar de henne att kliva ur bilen och sen ner i ett typ ditch kallar de det, men det är ju dike slash grop, hur man nu ska säga.
Mm.
Och i den här gropen, diket, så är det en låda i fiberglas.
Mm-hmm.
Och den här lådan hade en pump och 2 plaströr som pumpar runt luft. Det fanns mat, en lampa och vatten som hon då inte visste, men det var spetsat med lugnande. Och de ser åt henne att lägga sig i den här lådan och ger henne en handskriven skylt som det står kidnapped på. Så tar de polaroidbilder på det.
Nej.
Ja, och de här bilderna kan man ju få fram bara man googlar. Och hon ser, hon ler på de här bilderna och det sa var för att hon tänkte om det här är den sista bilden min familj ser så vill jag
le. Ja, gud vad hemskt.
Ja. Sen så lägger de locket på, skruvar igen det och börjar skyffla på jord. Och i boken 83 Hours Till Dawn från 72 så berättar hon om det här. Och det här är ett citat och jag valde att inte översätta det. Utan jag kan översätta efteråt i så fall.
Mm.
I screamed and screamed. The sound of dirt got farther, far of her...
Further?
The sound of dirt got farther and farther away. Finally, I couldn't hear anything above. I screamed for a long time after that.
Fy sjutton.
Så hon säger då, jag skrek och skrek och ljudet av jorden som då träffade lådan blev längre och längre bort.
Ja.
Och till slut hörde hon ingenting, men hon fortsatte ändå skrika.
Hon bara skrev och skrev.
Hon skrev som en galning. Nej, hon skrek.
Och ingen hörde henne när hon skrev.
Nej, det är jobbigt.
Ja, men fy fasiken. Alltså,
det är ju sån skräck. Ja.
Men hon fick luft alltså av de här rören.
Och det var ju lampa där nere och,
och så. Och lite godis.
Men ändå, alltså, om man har klaustrofobi.
Ja, men fy sjutton. Ja, nej.
Nej, det är ingen dröm. Om man säger så.
Inte riktigt va?
Vilka var då kidnapparna? Jo, den här mannen som sa sig vara polis, han hette Gary Stephen Christ, eller Christ, hur man vill säga.
Mm.
Och han föddes i Pelican, Alaska 1945 och bodde en del av sin barndom i Utah. Mm. Hans första registrerade brott var en rad rån vid 14 års ålder, där runt 59-60 där.
Mm.
Och han hamnade i fängelse men flydde från ett fängelse i Kalifornien i november 66. Och då avtjänade han ett straff för bilstöld. Så att han är ju på rymmen nu alltså.
Mm.
Den andra då, den här kvinnan som var förklädd till man, hon hette Ruth Eisman Scheer. Scheer, det är tyska namn. Ja, ni vet ju hur mitt tyska uttal är.
Mm. Japp.
Hon föddes i Honduras och träffade Gary på University of Miami's Institute of Marine Science.
Mm.
Och det kom senare fram att Gary hade ju förföljt Barbara under en längre tid. Och då är det en parole officer, Tommy Morris, som är då Garys parole officer, som har sagt så här, citat. He was looking for a rich, tough-minded female. Someone who could stand up to the trauma of being buried alive.
Hmm. Man bara,
så han hade ju valt ut henne då.
Ja. Men hur visste han att hon skulle palla det? Eller hade han liksom...
Han hade väl förföljt henne så pass länge så han hade fått en bild av hennes psyke. Jag vet inte.
Nej. Nej, men det... Ja, herre med.
Mm.
Mm.
De här kontaktar i alla fall Barbaras pappa Robert och begär en lösensumma på $500,000 och det är ungefär $3.5 million idag.
Mm.
Och det här skulle vara i $20 sedlar och så skulle det vara i buntar om 10 000 tror jag det var.
Mm.
Och det skulle ju vara sådär icke-sekvens-serienummer, alltså de skulle ju vara olika serienummer så att de skulle vara svårare att spåra och
Ja.
Och gjorde han det här så skulle han då få sin dotter tillbaka.
Mm.
Och de specificerade att pengarna ska läggas i resväska. Om det behövdes fler så fick han väl ta fler.
Mm.
Och han skulle lämna dem i skogen ensam. Och han skulle också lägga ut en annons i tidningen Miami Herald. Och då skulle han skriva så här, och det gjorde han också. Loved one, please come home. We will pay all expenses and meet you anywhere, anytime, your family.
Mm.
Så det fick han då lägga ut. Och det är, om jag ska översätta, älskade... Ja, älskade kan man väl säga.
Mm.
Snälla kom hem, vi betalar alla utgifter och vi träffar dig var du vill, när som helst, din familj.
Mm. Ja.
Han gör ju det här då, Robert, och lämnar pengarna. Men det här överlämnandet avbröts av misstag av polisen.
Mm-hmm.
Och alltså, de har ju kontakt med polisen, de har kontakt med FBI liksom så. Men här är det då... miss bara. För att en polisbil med två poliser kör bara förbi och ser två personer bära, släpa liksom tunga väskor.
Mm.
Och när de här såg polisbilen så släpper de väskorna och flyr.
Mm.
Och det var ju då Gary och Ruth.
Så det...
De trodde att han hade gjort en setup, men det hade han ju inte.
Nej.
Man fortsätter ju att undersöka och till slut så hittar man deras övergivna bil. Och i den foton på en man i poliskeps och ett registreringsbevis i namnet George Deacon.
Aha.
Och under tiden så har man då lämnat över pengarna en gång till. Och då sagt till alla poliser att hålla sig borta. Men man hör ingenting från kidnapparna.
Nej.
Och FBI spårade den här George Deacon till University of Miami och insåg att han arbetade med att bygga ventilerade lådor.
Mm.
Och Deacons chef gav namnet då Ruth Eisman Shear, som också arbetade vid universitetet, och han sa att hon umgås med den här Deacon.
Mm.
Och samtidigt så kontaktas FBI av en man i Georgia som berättade att han har köpt en liten trailer eller så här husvagn,
uh-huh,
av en man, och han hade hittat lite konstiga papper i där.
Uh-huh.
Och då upptäcker man brev skickade till George Deacon och Gary Christ.
Uh-huh.
Då han, och då bara, men det är ju han som rymde från fängelse 66.
Uh-huh.
Och man jämför grejer som hittas i bilen, med de som hittas i trailern, med de som finns på universitetet, och insåg att George Deacon och Gary Christ är samma person.
Okej.
Okay.
Mm.
Och den 20 december så ringer Christ, för då har de fått sina pengar. Han ringer till en växeloperatör på FBI och ger vaga anvisningar till var Barbara ligger någonstans.
Mm.
Men inte så här... exakt.
Nej.
Så FBI inrättar en bas i Lawrenceville i Gwinnett County. Och mer än 100 agenter spreds genom området för att försöka hitta henne. Och alltså, de gräver i marken med så här pinnar och sina bara händer. Allt de kan hitta för att liksom känna vart det är mjukt. Det eller vara. Liksom så här...
Ja.
Man märker ju om det nyss har grävts någonstans.
Ja, jag tänker det. Och det kanske man även... ser, eller jag vet inte om man kan se det på.
Det borde man ju, men jag vet inte.
Nej.
Det beror ju på om de har lagt grejer över och sådär.
Jo, såklart.
Men hon hittas och räddas på morgonen den 20 december.
Mm-hmm.
Och hon var uttorkad, men i övrigt oskadd. Hon hade väl gått ner lite i vikt.
Ja, såklart.
Men hon har alltså spenderat lite mer än 3 dagar blir det väl. Det är ju 83 timmar, tror jag det var. Var det inte,
ja, 48.
Var det inte, men varför vill inte min dator?
48. Ja, lite mer än 3 dagar.
Mm.
Mm.
Hon var väldigt sådär positiv och så.
Mm.
Och när hon fick frågan om varför hon liksom förblivit så positiv och att hon visade liksom inget sådär symptom på chock. Eller så. Och hon menar på att det bara var för att hon tänkte sig att hon skulle spendera jul med sin familj. Mm. Och hon tvivlade aldrig på att någon skulle hitta henne. Så det var det som höll henne.
Jaha. Ja. Men sen tänker jag också att om hon drack det där vattnet, var det lugnande i det, sa du?
Ja.
Ja, det, jag tänker det kanske också bidrog lite. Jag vet inte.
Ja, jag vet inte.
Nej.
Men hon verkar vara väldigt stark i alla fall.
Mm.
Under tiden så har Ruth och Gary flytt och de har delat upp sig. Men oturligt nog för Gary så var inte han speciellt duktig på att så här cover his tracks.
Nähä.
För att FBI hittade hans Volvo och i den papper som kunde ge dem exakta identiteter och bilder och grejer på både Gary och Ruth.
Mm.
Och han greps inom 24 timmar utanför Floridas kust i en speedboat som han hade köpt.
Mm.
Med en del av sina lösensummor pengar och det som gjorde säljaren lite misstänksam när han hörde om den här kidnappningen och det var att han hade ju betalat för den här i kontanter och bara $20 sedlar.
Ja.
För så han är inte så jävla klyftig.
Nej, jag märker det. Det är liksom lite, vad heter det? Lite underligt att man betalar med $20 sedlar kanske.
Mm.
Ja.
Ruth, hon greps 79 dagar senare i Norman, Oklahoma och hon åtalades för sin del i kidnappningen och dömdes till 7 års fängelse och släpptes villkorligt efter 4 år och hon deporterades tillbaka till Honduras.
Mm-hmm.
2 månader efter gripandet så döms Gary till livstidsfängelse.
Mm.
Men han fick villkorligt efter 10 år, så då kom han ut.
Mm.
Han fick också en benådan som gjorde att han kunde utbilda sig. Så han gick på medical school. School?
School?
Medical school. I Grenada och... ja, jag vet inte. I Grenada och Dominica.
Mm-hmm.
Och han fick... han blev läkare.
Jaha.
Och han försökte då... I USA är det ju så här... Du är inte... Här när du blir läkare så är du läkare i Sverige. Alltså,
mm.
hela.
Mm.
Du blir ju inte bara läkare i Region Stockholm. Liksom.
Nej, men precis. Så det är hela
men i USA fungerar det ju lite annat.
Mm-hmm.
Så han försökte först få licens, läkarlicens i Alabama. Men fick avslag.
Mm.
Och 2001 så hörde han av sig till Indiana. Och där fick han godkänt av The Indiana Medical Licensing Board. Eftersom lagen i Indiana inte förbjuder dömda personer att få läkarlicens.
Okej. Okay.
Så där fick han arbeta, men då med restriktioner, alltså väldigt sådär, han skulle följa allt till punkt och pricka.
Mm.
Och han arbetade där tills 2003, där han missade att skriva in om en disciplinär åtgärd mot honom. Jag vet inte vad, men han hade gjort någonting och fått en åtgärd mot sig och hörde inte av sig till staten och då förlorade han sin licens.
Jaha. Syn för honom.
Men han är inte klar än.
Nej.
För 2006 så grips han utanför Alabamas kust för att polisen har hittat över 13 kilo kokain ombord på en segelbåt som han hyr.
Ja. Vad bra.
Ja. Ja.
Ja, det går framåt.
Han erkände sig skyldig till drogsmuggling och dömdes trots sina tidigare brott till bara 5 år och 5 månaders fängelse och släpptes i november 2010.
Mm-hmm.
Men? Den 27 augusti 2012 i Mobile, Alabama återkallade USAs distriktsdomare hans då parole, alltså övervakade.
Ja.
Fris. Han är ju fri på övervakning. Jag vet inte vad det heter.
Nej.
Men... den här domaren drar i alla fall tillbaka det.
Mm-hmm.
För att han har då begått brott mot sin skyddstillsyn för att han har lämnat landet utan tillstånd och seglat till Kuba och Sydamerika på sin segelbåt.
Mm-hmm.
Och den här domaren då, hon dömde honom till 40 månaders fängelse för det.
Okej. Okay.
Så att, han håller ju på fortfarande.
Ja, han är inte klar än, tror jag inte.
Nej, han kommer nog leva så där.
Ja, det känns ju.
Barbara, ja, men han är inte så jävla klyftig den här, det känner jag.
Ja, nej. Han har inte alla besticken i lådan.
Nej.
Nej, saknas en kniv kanske.
Ja, eller kaffen är lite böjd. Och...
ja, lite Lite skavank.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Barbara i alla fall, hon fortsatte leva sitt liv och hon tog väl sin examen. Jag vet inte exakt vad det var hon pluggade. Och hon gifte sig så småningom med den här fästmannen Stuart. De fick två barn och de var gifta i 43 år fram till 2013. Då avled han.
Mm-hmm.
Och hon skrev då en bok med en reporter från The Miami Herald som hette Jean Miller.
Mm-hmm.
Och den hette 83 Hours Till Dawn. Och den publicerades, på vissa ställen står det 71 och vissa ställen 72.
Okej.
Jag vet inte riktigt.
Nej.
Och sen så gjorde ABC om den här historien som en del av sin ABC Movie of the Week Showcase.
Mm-hmm.
Och döpte den då till The Longest Night. Mm. Det var den jag försökte titta på.
Jaha.
Och sen så gjordes boken till en andra tv-film 83. Nej, 90 menar jag. Mm. 83 Hours Till Dawn döptes den till. Och den var också jättedålig.
Jaha, vad fan.
Så att det är en tv, det är två tv-filmer som har gjorts och en bok.
Mm, okej.
Okay. Och boken var hon med just av tv-filmerna, nej. Nej. Alltså, jag klarade inte av att titta på dem.
Nej, jag förstår.
Men, ja.
Någon annan kanske.
Ja.
Ja.
Och hon har ju då bara uttalat sig i den här boken.
Mm-hmm.
Sen dess har hon inte pratat om den här kidnappningen.
Nej.
Utan hon gjorde den här boken med den här reporten.
Ja.
Och sen så är det bra liksom.
Ja, men det kan vara skönt också. Man kan ju inte hålla på och riva upp såren hela tiden heller, kanske.
Nej, alltså jag tror att det är hennes sätt att kunna hantera det. Att okej, nu har jag berättat det jag vet.
Mm.
Och att hon gjorde det ändå ganska nära inpå.
Ja.
Och sen är det så här, men nu har ni hört vad jag har att säga. Jag behöver inte prata om det mer.
Nej, men precis. Ja, det är väl skönt.
Så att, och jag försökte få fram vad hon gör idag. Och vissa källor säger att hon bor i Florida. Och vissa källor säger att hon bor i Georgia.
Mm-hmm.
Så jag vet inte riktigt.
Nej, men hon har det väl säkert. Ett drägligt liv förhoppningsvis.
Ja, hon har ju sina två barn. Hon kanske har barnbarn och så. Så att, om hon lever.
Ja,
det vet jag inte.
Hur gammal var hon när hon började på universitetet? Eller vet du kanske.
Hon var ju, hon var ju 20 68. Så hon är född 48.
Okej.
Okay. Så att, om hon lever så är hon ju ganska gammal.
Ja, men förhoppningsvis så har hon haft ett bra liv.
Ja.
Och han behöver ju inte ha haft ett så bra liv.
Nej, men han åker väl in och ut.
Ja, men hon som var med, hon satt 9 år.
Nej. Hon Ruth.
Ja.
Hon blev ju dömd till, nu ska jag kolla här så jag inte ljuger.
Ja.
Hon dömdes till 7 år, men hon släpptes efter 4 och då deporterades hon. Alltså hon
fick
åka tillbaka
till
Honduras.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är jag med. Då har jag allting under kontroll. Ja. Nej, men alltså tänkte jag bli begravd levande i en låda.
Ja, fy fan.
Alltså jag är ju lite, jag tycker det är lite jobbigt med för trånga utrymmen, så jag hade ju...
Ja, jag är klaustrofobisk. Så
ja, jag hade ju fått panik och tänkt att vem kommer hitta mig här.
Ja, nej, alltså jag kan ju bli klaustrofobisk även om jag är i ett stort utrymme, men det är trångt.
Mm.
Det är ju min agorafobi.
Mm.
Och alltså, och då... Nej, alltså jag kan inte ens tänka mig hur det känns.
Nej, men sen vet jag liksom så här, kommer någon hitta mig? När kommer någon hitta mig?
Och om de inte hittar den så kommer man ju inte kvävas eftersom hon hade luft.
De kommer ju svälta.
Ja, då svälter man ju.
Fjäll, och det tar ju, alltså det tar ju ändå några dagar.
Ja, speciellt om vattnet tar slut. Och...
Mm. Ja,
nej, fy fan.
Ja. Är väldigt spännande men fruktansvärt hemskt såklart.
Mm.
Och ja, bra jobbat.
Alltså, en kon. Mm.
Ja, men det var allt för den här veckan.
Ja.
Och
vill vi säga nästa veckas
ämne? Ja, det kan vi väl göra.
Ja, då går vi tillbaka till rötterna.
Mm-hmm.
Kan man säga.
The roots.
För då blir det paranormalt.
Mm-hmm. Paranormalt, ja. Så vi får se om vi väljer något ställe eller något annat.
Ja, vi får se vad vi hittar på. Men lite spooken ska det bli.
Yes, spooky time.
Spooky, spooky. Det är ju ändå Halloween snart. Så att, mm-hmm.
Det är det också. Mm. Så att det ska bli spännande. Och vill du berätta vad man kan nå oss?
Jajamensan. Jag tycker att man ska, om man har Instagram, ska man följa oss på Staphals podcast. Mm. Där står också vår mail som är staphalspodcast@gmail.com.
Mm.
Mail är ju bra om ni vill skriva något lite längre eller bifoga filer eller så.
Mm.
Annars så går det jättebra att skriva ett DM eller kommentera på något av våra inlägg. Vi lägger ut, kanske inte varje vecka om det vi har pratat om, men vi lägger ut lite bilder och lite sådär på Instagram. Och också om det skulle vara så att, som idag till exempel, visste vi inte hur min röst skulle hålla, så då var det lite så här, då hade vi behövt skriva ut om det blev uppskjutet eller så. Så att, vill man ha koll så är det bra att följa oss på Instagram.
Precis.
Yes.
Jag håller med dig.
Du håller med mig.
Ja, men tack för att ni har lyssnat och ha det så bra. Så,
ja, tack och tack.
Ja, hörs vi igen nästa vecka.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.